Hej och välkommen till Bibelstund med mig den här veckan. Bibelstunden kommer att handla om bön. Det är bönsöndagen på söndag enligt kyrkåret, om man följer kyrkårets texter. Och då tyckte jag det passade ganska bra att ha en stund om bön nu. Men våran gudstjänst på söndag, eller den som vi sänder på söndag, den handlar inte om direkt om bön. Det kommer naturligtvis på ett eller annat sätt handla om det med. Men vi sänder ju den gudstjänst som ingår i Torpturnén. Den här veckan är det vi som bor i Skaraborg och Värmland som är, och Stockholm också har den här veckan, som de får besök eller har en gemensam gudstjänst på söndag då. Våran gudstjänst sänds från Skogsrokyrkan i Skövde. Och predikar gör Mikael Nilsson, som är pastor i Tabernaklet i Göteborg nu. Han är en jättegod förkunnare, så det kommer att bli bra. Temat för den gudstjänsten är tro och tålamod. Och det tycker jag också passar ganska bra ihop med bön. Och du kommer nog förstå det alldeles strax, den kopplingen. Men ha med den gudstjänsten i dina tankar och böner, och torpturnén överhuvudtaget som pågår under hela maj månad på olika platser i landet. Be för det och var med och ge en gåva i helgen också till EFKs gemensamma arbete både hemma och ute i världen. EFK har mycket arbete och samarbetspartners ute i världen som de är med och gör en stor skillnad i de delar av världen som både är fattiga och som där är mycket bekymmer på olika sätt. Och ännu mer nu under pandemin har ju fattigdomen ökat. Så att vi behöver be för det och vara med och ge en gåva till det arbetet. Men nu ska vi rikta in oss på bön. Och en av texterna för denna söndag som kommer, som ju då alltså bönsöndagen i kyrkoåret, det är från Lukas 18. Vers 1-8. Och jag ska läsa den först. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka och hon som kom till honom gång på gång och sa: "Ge mig rätt emot min motpart." En tid ville han inte. Men sen sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den där änkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer?" Jag läste ur folkbibeln, så att om du följde med i din egen bibel så kanske det inte stämde riktigt, för det är lite olika i olika översättningar. Jesus berättar en liknelse, det gör han ju ofta. Och det står att han berättar den här liknelsen för att lära eller visa sina lärjungar, för de som han berättade för, att de alltid ska be utan att tröttna. Att de alltid skulle be utan att tröttna. Så den här berättelsen, liknelsen, vill lära oss att vara uthålliga i bönen. Det är ju en lite lustig berättelse. Och ibland så har vi kanske missförstått den. Men den här änkan, hon vet att hon har rätten på sin sida. Och hon vill att domaren ska döma rättvist så att hon får det som hon har rätt till. Och hon är så envis och hon tjatar, kommer gång på gång på gång på gång och håller på och kräver detta. Och han bryr sig inte, för den här domaren, han bryr sig varken om vad Gud vill eller vad människor vill. Och han har ingen respekt varken för Gud eller för människor. Men till slut så ger han med sig. Inte för att han har ändrat sig i sitt hjärta, utan för att han helt enkelt är så trött på den här änkan som springer där ideligen och håller på att tjata hål i huvudet på honom. Så han ger med sig och han dömer rättvist till hennes fördel då. Att hon får det hon har rätt till. Det är som hon har tjatat och bett om så länge. Då det är lustigt för att det står i kommentaren att den här att hon pina livet ur, hon kommer pina livet ur mig. Då står finns det ett, eller grundtexten då står det ett uttryck som kan direkt översätta att annars kommer hon ge mig en blåtira eller slå mig i ansiktet. Han var rädd. På något vis så kände han också att hon, alltså det var, han måste ha känt av att inte bara att hon var så fruktansvärt jobbig, utan att han kände sig nästan lite hotad av det. För att han, det var så jobbigt. Och det är klart, det var ju ett hot mot hans liksom loja inställning att kunna ta det lite lugnt och inte bry sig när hon höll på att tjata jämt. Så att, men så var det. Han var rädd för att få ett slag i ansiktet av henne. Så att han gav henne rätt. Hon visste förstås att hon hade rätten på sin sida, annars hade hon inte tjatat så. Men det är inte domaren i sig som är den här domaren, som orättfärdig domaren, som är poängen. Utan poängen är ju att fast att han är så, inte bryr sig egentligen, så går han till slut med på den kan be dem för att han blir så trött på henne. Men Gud kan inte jämföras med honom. Men Gud, han är precis allt det som den där domaren inte är. Gud är rättfärdig. Gud bryr sig om människor. Gud bryr sig om det som är sant och rätt. Och Gud lyssnar när vi ber. Han vill att vi ska ha det bra. Naturligtvis. Han har omsorg. Och det säger, om nu till och med en sån här orättfärdig domare kan ge med sig till slut för att hon är så ihärdig och så uthållig i sin bön. Hur mycket mer ska då inte Gud lyssna och svara de som ber honom när hans egna barn ber honom om hjälp? Jesus vill hjälpa oss att med den här liknelsen att vi ska vara uthålliga. Och ni vet, det står ju i att vi ska be ständigt, skriver Paulus. Och vi ska lära oss att Jesus vill att vi ska be utan att tappa modet. Fortsätta även när vi kan tycka att bönesvaret dröjer lite. För det är ju så att vi tycker ju inte att vi får svar på en gång. Gud svarar inte alltid så snabbt som vi kan tycka att han ska göra. Det kan ju kanske bero på ibland att Gud har ett helt annat perspektiv än vad vi har. Han ser ett mycket större perspektiv än vi. Och han ser ju också hur saker och ting hänger ihop och hur de ska bli. Och han ser konsekvenser som inte vi ser och så vidare. Men Gud är rättvis och Gud är god. Och han vill alltid svara när vi ber. Kanske att svaret inte alltid ser ut så som vi har tänkt ut att det ska vara. Eller som vi mest önskar. Men han hör och han svarar. Det är svårt ibland att förstå det. Därför att vi kommer ju in i perioder när vi tycker att det är stendött när vi ska be. Vi tycker att bönen når inte ens till taket. Men det är väl just då som vi behöver ändå fortsätta vara uthålliga. Även om vi inte tycker att bönen når fram, så gör den det. Gud hör när vi ropar. Det finns hur många bibelverser som helst som talar om det. Att Gud hör när vi ropar. Gud hör när vi ber. Gud hör när vi suckar till och med. Och bön kan se ut på många olika sätt ju, och olika i olika tider, tänker jag. Och just nu så är det nog många med mig som längtar efter att, och som saknar att få samlas tillsammans och be. Att få höra varandra be. Att få höra någon annans bön och jag kan få stämma in i den. Och jag kan få be och med mina egna mina ord så att någon annan hör det och kan få hjälp i sin bön. Alltså när man är ensam och ber, då är det ju ibland svårt tycker jag att hitta ord. Eller det känns, kan kännas lite stumt, för man behöver det där stödet. Det är också det goda i när vi träffas ibland och ber, att eller har kunnat göra det i våra bönesamlingar i kyrkan, att man samtidigt som man själv ber kan höra någon annan stämma in i bönen med ett litet ja eller en suck. Eller, och det känns så gott, för att vi liksom bär bönen tillsammans. Det blir ju inte detsamma när man är ensam. Då kan det vara svårt att hitta ord. Men jag, och det tycker jag ibland, men då tycker jag att det finns en fantastisk hjälp i Saltaren. För i Saltaren i Bibeln, det är ju en bönebok. Och där finns det ju hur mycket psalmer som helst som passar i olika tider, olika hur man mår, humör man är på, eller vilket känslostämning, vilken situation man är i. Det passar, det finns saker. Och ta till exempel en sån psalm som psalm 13. Överskriften i min bibel, i folkbibeln, är i djup ångest. Tänk att det finns böner i bibeln när man är i djup ångest. Då du kanske lyssnar som just nu faktiskt känner så, att du är i ångest och du vet inte hur du ska, och du undrar kanske vad Gud är. Ja, men då vill jag bara läsa den här psalmen för dig. Det som är skriven i djup ångest. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud. Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag besegrade honom. Eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. En psalm i djup ångest, där man får uttrycka precis det man känner. När det känns som att varken Gud eller människor bryr sig om en, utan allt är emot en. Men när man får uttrycka det där och liksom vräka ur sig det inför Gud, ja då kan man ändå landa i att hur det än är, så litar jag ändå på dig Gud. Jag tror att du finns och jag vet att du har varit god mot mig. Jag litar på att du fortsätter vara det. Det finns liksom en sånt, det är ett nödrop i den psalmen, men det finns något gott i det där att jag får ändå landa i Guds nåd mitt i allt. Och det tycker jag är en stor tröst när vi ber, att jag får landa i Guds nåd. Guds nåd är ständigt var morgon ny. Jag får alltid komma till Gud och få ta emot av hans nåd. Det kan jag aldrig förtjäna. Han ger mig det bara av nåd, av kärlek. Ja, och ett sätt som sagt där man tycker det är svårt att hitta ord, det är ju att använda saltaren. Men det finns ju också andra böner, och Jesus själv lär ju lärjungarna att be. När de frågar, säger till Jesus, lär oss att be. Då lär han dem att be, vår fader. Fader vår, som vi förut. Vår fader är ju den nyare översättningen. Och då tänker jag så, jag ber faktiskt ofta Herrens bön, vår fader. För det mesta ber jag det varje dag. Och det är för att jag känner att det är en bön som jag alltid kan be. Oavsett hur jag känner mig. Och då vet jag också vad jag ska be. Så det blir lite ordning på min bönetid och mina bönevanor. Men samtidigt tänker jag att när jag ber den bönen, så kan jag be den ganska sakta. Och så kan jag ju liksom rikta in orden i bönen till olika sammanhang. Mitt eget sammanhang, vår församling, vår bygd, vårt land och utöver hela vår värld. Man kan gärna börja långt ut och gå inåt. Det är ganska bra tycker jag. att få fokuset långt på andra först innan jag ställer det på mig, sätter det på mig själv. Men samtidigt är det så att jag är ganska övertygad om att när än jag ber, eller du och jag ber Fader vår, vår Fader, så är det alltid någon eller några andra, kanske ganska många andra, som ber den bönen samtidigt någonstans i världen. För det är den bön som bes mest i kyrkorna världen över. Den ingår ju liksom i bönerna och i bönemönstret. Man använder den bönen mycket. Och därför finns det alltid människor som ber den bönen, tänker jag. Och det har jag tänkt på mer på senare tid. Och jag tycker det är så skönt att tänka att nu ber jag, när jag ber vår Fader, då är det någon annan som ber, kanske på andra, på en helt annan del av världen, som ber den bönen samtidigt. Förmodligen är det flera i Sverige som ber den samtidigt också. Men runt om i världen, på olika språk. Och det tycker jag känns så, ja, men det är stort på något sätt. Och då tänker jag också att jag är ju inte ensam när jag ber. Det är alltid andra som ber samtidigt. Det är alltid människor som ber samtidigt när jag ber. Så egentligen är jag aldrig ensam i min bön. Och det har blivit så tydligt för mig ännu mer under den här tiden nu när vi inte har kunnat träffas i bönesamlingar som vi har gjort förut. Och det tänker jag, du som är ensam och tycker trögt att be, tänk på det. Att när du ber, be gärna Fader vår. Och tänk att det är andra som ber den samtidigt med dig när än du ber den. Det är en bra vana att be den. Och ur den så föds också andra böner. Eller jag kan liksom be utifrån den för olika situationer. Det är ett litet bönetips från mig. Och jag tror det är en välsignelse i den bönen också att be. Faktiskt, för att den innehåller allt. Och den hjälper oss också att rikta blicken inte bara på oss själva och vårt eget när vi ber. Utan på Gud förstås. Först och främst, men också på andra människor, andra situationer. Men nu så ska vi be tillsammans, tänker jag. Och det finns ju många andra typer av böner i Bibeln också. Paulus brev innehåller ganska mycket böner. Och de innehåller ju ofta lovprisningar. När han inleder sina brev så börjar han med att tacka Gud. Och ibland så då liksom försvinner han ut i en lång lovprisning innan han kommer till sitt ärende. För han blir så salig, tror jag, när han börjar tänka på Guds storhet och godhet. Så då blir det en lång bön av välsignelse. Du kan ju titta. Får du se i breven att det är ganska många sådana lovprisningsböner av Paulus. Vi ska be tillsammans, och idag vill jag att vi ber speciellt för en sak som kanske för en del kan verka lite, kan man vara så barnslig i sin bön eller så. Men det tycker jag absolut att vi kan vara. Och be väldigt konkret. På söndag, då ska söndagsskolan ha sin sommaravslutning eller vårfest eller vad man ska kalla det. De ska ha fest medan på förmiddagen mellan halv elva till halv ett var det nog. Och det ska vara i Fornparken. Det är en 15-20 barn som kommer vara där och ledare. Och nu ser det inte så bra ut på väderprognoserna. Men vi vill ju helst att de ska kunna vara ute så att alla ledare kan vara med och ingen ska behöva känna sig orolig. Utan man kan känna sig trygg med att när vi är ute så är det inte så stora risker för smittor och annat. Så att då sa jag igår när vi hade teamsamling, Elisabeth var lite bekymrad för det med vädret. Då sa jag, vi ska be att det blir bra väder på söndag. Jag ska ta med det i bönen, bibelstunden. Så det vill jag att vi ber för nu och att ni tar med era böner under veckan. Det får bli uppehåll. Om det så regnar överallt annars så ska det vara uppehåll över Fornparken på söndag. Vi ber om det för vi vill att barnen ska kunna få vara ut och ha en bra söndagsskolfest. Så konkret får man vara i sin bön. Och jag har en sån barnslig förtröstan så jag tror att Gud verkligen kan göra detta. Men det finns mycket annat på våra hjärtan med. Vi har personliga bönämnen, det finns människor som är sjuka som vi vill be för. Det finns mycket vi vill be för i vår värld. Och så, vi ska göra det. Men vet du, jag tänker att just nu den här bönen, så ska jag börja med att vi ber vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Och så ber vi dig, Herre, om att det ska få bli uppehåll, bra väder på söndag, för söndagsskolans avslutning. Vi ber om det, Herre. Prognoserna säger regn, men du är Herre också över vädret. Och vi ber att de ska få en riktigt fin utomhusfest på söndag. De behöver ha det. Du vet att omständigheterna är sådana nu, att det är bäst om man kan vara ute. Och därför ber vi att det ska få vara det, Gud. Vi ber om uppehåll, om bra väder och en fin och bra fest för dem. Avslutning. Både att de får ha roligt tillsammans och att de ska få ta emot ett ord från dig, Herre. Få lyssna och få med sig någonting från dig från den stunden. Tack för våran söndagsskola, för alla våra barn. Tack för att du välsignar dem och alla ledare. I Jesu namn. Amen. Så får vi fortsätta att be tillsammans där vi är, för vår församling, för vår bygd och för vårt land och för vår värld. Alla böner blir hörda av himmelens Gud. Du behöver inte tvivla på det. Tack för att du har varit med idag. Hej då.